Asaf, han genomgår ju en sorts förvandling under psalmens gång. I början så är han ju förtvivlad över att Gud inte gör något. Varför gör du ingenting, Gud? Och på slutet så säger han: jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Och man kan ju tycka det att ja, då måste väl Gud ha omvänt sig någonstans under resans gång här. Men det har han ju inte. Utan Gud är ju densamme. Men det har hänt något med Asaf. Han har fått sina ögon öppnade för något som han inte såg förut. Och jag har det som ett önskemål för mitt eget liv. Att jag trovärdigt ska kunna säga innan jag dör det här som Asaf säger: vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Jag tror att det är livets mål och mening att få komma till den punkten. För varje gång i Nya testamentet som frågan ställs: vilket bud är det viktigaste i lagen? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Alltså att älska Gud över allting. Och med den dåliga självkännedom som vi alla har, så kunde man ju tänka sig att ja, den kärleken skulle väl ta sin boning i mitt hjärta om Gud gav mig allt jag pekade på. Men har man varit med ett tag och sett vad som händer med människor som har allt de kan önska sig, så förstår vi att det kan inte vara vägen. Jag kan bara tänka på alla direktörer som håller på och smyger med sina bonusar och lyxrenoveringar och vad det är mera. Som sådana som drar av på deklarationen vad andra har betalat och så vidare. Man kan tycka det att de har ju så bra betalt de här gossarna, varför ska de hålla på och fiffla till sig ännu mer? Ja, får man allt man önskar sig så vaknar girigheten till liv. Då växer vår kärlek till gåvorna. Och därmed också vårt förakt för givaren. Så det kan inte vara vägen. Asaf spanar in någonting som är väldigt viktigt för oss att förstå. För i det längsta tycker han så här att Gud gör ingenting. Han griper överhuvudtaget inte in. Men när han går in i Guds helgedom, som det står i 17 versen, så klarnar sikten lite grann för honom. Han ser nämligen att visst, Gud griper in. Men Gud har en väldigt lång stubin. Han griper in men med fördröjd utlösning. Till sist går det illa för den ogodaktige. Och detta till sist kan ju handla om det dödas uppståndelse och den yttersta domen. Men vi kan ju också säga så här att ja, det går i det längsta att låta sig bjudas på resor till Fjärran Östern och Kanarieholmarna, bara man tar in en speciell vinsort i sortimentet. Men till sist avslöjas man. Till sist åker man dit. Det går länge nog, men inte hur länge som helst. Rätt vad det är så har man gått för långt. Man blir avslöjad och borta är man ur leken. När Hitler på ungefär en veckas tid intog hela Västeuropa, Holland, Nederländerna, Frankrike och så vidare, på våren 1940, så var det ju många som trodde att han var oövervinnerlig, inte minst trodde han det själv. Och eftersom han trodde det så anföll han Ryssland ett år senare, eller Sovjet, och skickade inte med soldaterna någon vinterutrustning. De frös ihjäl under den ryska vintern, precis som Napoleons soldater hade gjort. Och sen var ju den oövervinneligheten borta. Och borta var också Hitler några år senare. Nu är det så här med detta Guds ingripande i historien, att Gud inte är speciellt intresserad av att det ska framgå att det är han som gör det. Jag tror att det är så. Utan han låter det hela ta formen av det vi brukar kalla lagen om sådd och skörd. Så vi bläddrar till Galaterbrevets 6:e kapitel. Där börjar vi läsa i den 7:e versen. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Lagen om sådd och skörd. Synden straffar sig själv, som folk sa förr i världen. I ett annat sammanhang tar Jesus upp samma lag, om vi nu ska kalla det så. Nämligen i Johannes 12:e kapitel. Där vi möter det som vi brukar kalla vetekornets lag. Jag börjar läsa i 20:e versen. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall min fader ära honom. Här kommer Jesus med ett ganska hisnande påstående egentligen. Han säger att det finns bara två sätt att leva. Det såg vi alltså nyss hos Paulus också. Man kan så i köttets åker eller så i andens åker. Här handlar det om att vetekornet faller i jorden och dör, eller att man sparar på sitt vetekorn. Och vi frågar naturligtvis omedelbart: vilket av de här alternativen gör mig lycklig? Vilket av de här alternativen gör att jag slipper lidande? Svar: inget av dem. Att falla i jorden och dö kan inte vara någon rolig tillställning. Men, säger Jesus, den som sparar på sitt vetekorn, den som satsar på sig själv, Han blir till sist ett ensamt korn. Och det är ju väldigt realistiskt. Därför att om du satsar på dig själv, så kanske du har stor framgång i början. Och du får många så kallade vänner som beundrar dig och som liksom vill hänga med på din triumfvagn så gott det går. Men eftersom du satsar på dig själv, så kommer du att förnedra alla dessa som söker sig till dig. Du kommer att svika dem, du kommer att trampa på dem. Så att med tiden uppstår det tillstånd där du bara har fiender kvar. Och då har du blivit ett ensamt korn. Och då kan det till och med hända att du hatar ditt liv, som Jesus säger här. Det egotrippade livet, det är där man satsar på sig själv, kan bli mycket komfortabelt, mycket innehållsrikt. Och i början verkar det som det var grejen. Men lidandet kommer med tiden. Med fördröjd utlösning kommer kriserna och problemen. Att falla i jorden och dö, det är ju att istället satsa på ett kärlekens liv. Det du gör i kärlek innebär alltid ett offer. Du avstår från något för någon annans skull. Detta är alltså inget smärtfritt liv. Jesu liv på jorden var inte smärtfritt. Och då talar vi inte bara om Getsemane och Golgata, utan vi talar om hela hans liv. När han kommer ner från förklaringsberget och plötsligt tappar dragen och säger: hur länge ska jag behöva stå ut med er? Men man har alltså beslutat sig för att gå med förlust. Att falla i jorden och dö. Och det finns en viktig skillnad mellan de här två alternativen. Och den består i att det ena sättet att leva är meningsfullt och det andra är meningslöst. Det egotrippade livet är komfortabelt, åtminstone ganska länge. Men det är meningslöst. Det leder fram till en total ensamhet. Man får färre och färre vänner och fler fiender. Den som bestämmer sig för att falla i jorden och dö tar så att säga in smärtan i sitt liv från början. Men lever ett meningsfullt liv. Det betyder ju inte att man lever ett enkelt liv. Att leva ett utgivande liv i en krävande och tagande värld är aldrig lätt. Lätt skulle det vara om alla blev tacksamma. Men det blir ju inte alla. Utan ganska många tänker: det var en idiot det här som delar med sig. Jag ska hålla mig fram och plocka av honom så mycket som möjligt innan han stänger dörren. Du kanske har en kompis till exempel som är både ensam och deprimerad. Och du ställer upp både dag och natt för honom eller henne. Och denna person börjar ringa på nätterna och väcka dig för han har sån ångest. När du till sist måste säga att du får inte ringa på nätterna. Så kommer jag, ja, du tänker bara på dig själv. Det här är inget lätt liv. Men det är meningsfullt. Det är ett liv som man måste lära sig. Ofta genom dyrköpta misstag. Men som sagt, det är meningsfullt. Ett liv som man inte ångrar. Och det är ju alltså så här att när den som sår i sitt kötts åker, den som sparar sitt vetekorn, till sist råkar in i en kris, så är det svårt att säga om det är Gud som griper in eller om han bara får skörda konsekvenserna av sina val. Jag tror att det är så Gud vill ha det. För han vill inte att vi ska kunna bevisa honom. Han vill inte bli bevisad, utan han vill bli trodd. Vi ska bläddra till Lukas evangelium, till det 19 kapitlet. Och börja läsa i vers 41. Jesus sitter på sin åsna och håller på och rider emot Jerusalem. Han befinner sig på Olivberget och ser staden ligga framför sig. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Du, det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och det är mycket möjligt att det här utspelar sig år 30 efter Kristus, om man får säga det så. Och exakt 40 år senare jämnas templet med marken. Och Jesus knyter nu alltså den katastrofen till ett andligt skeende, ett folkets val. Men läser vi i historieböckerna så går det ju att hitta på andra skäl. Nämligen att det fanns ett antal fanatiker, zeloter och lite andra såna här figurer i bland judarna som ville ha sitt uppror och fick sitt uppror. Och romarna slog ner det. Så det var ju ett historiskt skeende som går att förklara utan att blanda in Gud. Jesus ser mer än vad världens historiker ser av det här. Därför ska vi räkna med att när vi betraktar världshistorien så går världshistorien alltid att förklara inom den materiella verklighetens ramar. Men för den som fått sina ögon öppnade kan man också se att det finns en Guds dom i historien. En dom som utlöses gång på gång. När Berlinmuren föll och det sovjetiska imperiet gick i konkurs, så kan man säga, ja, detta var en Guds dom över en orättfärdig statsbildning. En stat där man satte sina egna medborgare i läger på blotta misstanken om avvikande åsikter. Ett land där man exporterade vapen till alla gerillarörelser världen runt. Höll liv i en massa krig på många håll i världen. Till sist faller en Guds dom. Även om det tog nästan 70 år, ja lite drygt det till och med, från 1917 till 89. Plötsligt sopas allting bort. Och det betyder alltså att vi kan mycket väl bejaka att Gud är mer aktiv i historien än vad många människor tänker sig. Gud är historiens Gud. Han åser inte passivt och likgiltigt den ondska som finns i världen. Utan han griper in. Men han gör det med lång stubin. Och han gör det på ett sådant sätt att var och en som inte vill se att det är Gud som griper in, han ska kunna se andra orsaker. Gud vill inte bli bevisad, utan han vill bli trodd. Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ingen känner Fadern utom Sonen. Gud döljer sig för de visa och kloka. För Gud vill inte bli bevisad, utan han vill bli trodd. De visa och kloka kan alltså inte med all sin klokskap, med all sin fiffighet och filosofi och genialitet tänka ut Gud. Ingen av oss kan se sig om i världen. Och utifrån det som händer och sker dra slutsatser om att det för det första finns en Gud och för det andra att han är sådan som han är. Gud själv har sett till att den vägen är stängd. Och det kan vi ju tycka vara lite konstigt. Vår evangelisation skulle få en helt annan fart om det gick att bevisa att Gud fanns. Men om vi kunde det, så skulle människor bli troende utan att omvända sig. Och eftersom det är omvändelsen det går ut på, så skulle därmed hela projektet vara saboterat. Här talar Jesus också om vad lärjungen ska lära sig. Varför är ni här? Det är en bra fråga. Är ni här för att lära er bota sjuka? Är ni här för att lära er 20 knep för evangelisation? Vad är ni här för? Upptäcka era nådegåvor. Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Du är alltså här för att lära dig förstå Guds ödmjukhet. Och för att i tidens längd smittas av hans ödmjukhet. Jesus var ju förvånansvärt passiv gentemot sina egna 12 lärjungar. Du och jag skulle säkert hållit bibelstudium första dagen med de här killarna. Och sagt att ja, nu ska ni bli andliga ledare här, grabbar, så att nu måste ni lära er 20 sätt att be. Och i övermorgon så går vi igenom det här med bön och fasta, och nästa vecka tar vi nådegåvorna. Och det är alltså väl att märka att Jesus har ju inga bibelstudier med lärjungarna förrän efter sin uppståndelse. När han går tillsammans med de där två på vägen till Emmaus så förklarar han allt vad som stod om honom. I lagen, i psalmerna och hos profeterna. Då först. Man kunde tycka att han hade ju besparat dem mycket ängslan under de här laddade dagarna. Om man hade gått igenom det här från början. Men pedagogiken syftade alltså till att de ska förstå ödmjukhet och bli ödmjuka. Och det blev de säkert mycket effektivare på det här sättet. Så att länge gick de ju bara runt med Jesus på landsbygden. Och såg på när han botade sjuka och hörde honom berätta liknelser som de begrep någon gång ibland. Och ibland begrep de ingenting. Och Jesus säger efteråt, va? Förstod inte ni det här? Och så förklarar han själva liknelsen, men han håller inget bibelstudium med dem. Därför du vet, den intellektuella kunskapen har en tråkig tendens att fastna i huvudet. Utan att någonsin egentligen ramla ner i hjärtat. Det är lite tvegat att gå på bibelskola så som ni gör. Då räknar vi nog med att det är så pass mycket som kommer ner i hjärtat på er så att det är värt den här satsningen. Men det kan också vara värt att notera att Jesu pedagogik med de 12 såg helt annorlunda ut. Detta att Gud döljer sig för de visa och kloka. Det tror jag också handlar om att han låter hela tillvaron fungera som om slumpen fanns. Och slumpen är ju den stora grejen, den som den sekulariserade människan har som sin gud. Det är slumpen som har skapat universum, och det är slumpen som har skapat dig och mig, och det är slumpen som styr allting. Därför spelar vi svenskar bort så där en 10-15 miljarder kronor om året på bingolotto och skräplotto och vad det kan heta mera. För vi har slumpen till vår Gud. Och Gud låter det ske. Han sätter ingen stoppbock i vägen för den som vill satsa på sig själv. Utan han låter vederbörande löpa linan ut. För att det därmed ska bli en desto grundligare omvändelse när krisen kommer.